Känner varmt välkomna till Toto Balotto. Det är måndag den 20 juni, det är midsommarvecka och det är total stiltje i fotbollsvärlden. Så är i alla fall känslan. Jag har aldrig någonsin varit mer peppad på att höra hur det har gått för Bayerns flickor 09 nere i Frankrike än vad jag är idag. För att det känns som den enda fotboll som spelats senaste veckan.
Ja, men det har ju varit en het kupp av många anledningar. Alltså, dels tror jag inte att ni har missat det hemma i Sverige att det är värmebölja nere i Frankrike.
Nej.
Det är 40 grader i skuggan och så ska man spela fotboll på det i inlandet som Lyon ändå ligger i. Det är klart att det är en utmaning precis på alla planer. Man får försöka förbereda sig och sådär. Så det är hett av den anledningen. Och jag glömde igår när jag åkte till fotbollsplanen klockan 07.30 och skulle vara där till 17.30 att smörja in mig. Och så tänkte jag inte på det. Och så, och så körde vi dagen och du vet, det är slutspel och det är jidder och tjafs och hitan och ditan och domare ska skickas av plan. Och, ja, men du vet, man är het liksom. Även när det är kuppis här. Och kände att det blev lite sträv i ansiktet och i nacken senare på dagen. Så här sitter jag med knäveck som jag får fan transplantera hud till.
Är det också på nivån att Helena eller tjejerna, de ska passa sig från att röra dig?
Ja, nej, alltså, det är ingen som rör mig ändå. Men absolut, det var ju någon som tog tag i nacken igår. Liksom. Tack för matchen sådär, när vi hade spelat mot Lille, tror jag att det var. Och jag kände slutet av dagen. Liksom, krevera. Det är hett också på planen. Det har varit, vi var i Italien, jag berättade ju att det var fullständig hets. Hets även i Frankrike kan jag säga, på flickcup.
Jag fattar. Men du, kan du inte bjuda på en liten bild då på brännan till våra sociala medier?
Absolut.
Dels då för att vi ska få se den röda tonen, men också något form av slutresultat i rivstart. För nu har du väl äntligen gått i mål?
Ja, men det är lite synd, för nu har jag varit i Frankrike sedan i onsdags. Och ja, du har inte bara gått ner müsli så att säga, utan man har ju liksom sopat i sig någon jävla mörkelsås och du vet, och brieost och grejer, så att det går ju fort tillbaka.
Det är aldrig
så att
tillräckligt het värmebölja för att man ska passa på mörkelsåsen.
Nej, men det går ju inte. Toppmörklarna, det är liksom, finns det på menyn, då ska de ner med bresskycklingen och så vidare. Gratängerna.
Men jag tror att både jag och superproducent Kim Wichén undrar nog starkt ifall du har gjort comeback på Brasserie Georges.
Nej, men det sjuka är att vi bor 30 minuter utanför och jag har inte fått till den. Det är för mycket cirkus runt mig och för mycket som jag är central i när vi åker på såna här kupper. Så det blir att ta hand om föräldrar i första hand och barn i andra hand. Då. Så att, det har inte, jag har inte varit där än och det är ont i mig att säga.
För men det finns ju två dagar kvar att spela på. Så att,
absolut.
En är inte slaget förlorat.
Nej, slaget är sannligen inte förlorat. Jag försöker hela tiden.
Det kan dyka upp
känna
en väldigt, väldigt solbränd halvösterrikare, halvsvensk som på bruten franska kliver in på Georges och ber om både sniglar och mörkelsås och kycklingbröst och det ena med det tredje.
Jajamän, verkligen.
Men oavsett det besöket eller inte så blir det en bild på sociala medier här så att vi som är nyfikna kan beskåda både viktnedgång och solkyss.
Absolut,
det sportsliga då? Är det slakt som vanligt eller?
Ja, men slakt i gruppen. Lyon, Nantes, två riktigt bra lag som satsar och så vidare. Och sen så kommer vi på morgonen på söndagen taggade och möter Olympique Marseille. Åker ut. Det är 16 minuters match här nere. Det är ett jävla gissel. Du blir så hårt straffad om du gör ett misstag.
Och jag menar, 16 de är fortfarande minuters matcher?
Ja, de kör så i Tyskland och Frankrike. Det är, jag vet inte, det är någonting med deras fotbollsförbund att de tror att man ska kunna maxa mer då. Liksom. Det är ungefär vad de ska klara av. Men det är ganska små planer också. Det är 8-manna planer som är, ja, men man spelar på bredden. Så att, så här, ett misstag av en mittback eller sådär, det kan ju bli ganska hårt straffat när man spelar på, det är ju den absolut högsta europeiska nivån, bästa belgiska lagen, Juventus, alltså det är de absolut bästa lagen som är här. Så även om jag nog så här lite bittert liksom efter förlust mot Olympique Marseille låter lite jävig, så tycker jag nog att hade vi bara vunnit den här matchen så hade vi gått hela vägen. Det är i alla fall så som känslan är. Men det blir ändå, okay, de är ändå
så det blev ingen buckla?
Nej, tyvärr, det blev inte det. Så fick vi spela med ja, det här vet jag att det här gillar du till Gusten. Pittiga jävla placeringsmatcherna.
Samtidigt så är väl dina tjejer några år för unga för att vaska placeringsmatcherna, eller då B-slutspelet som det hette i Gotia, och gå på sliren och kika på diskot och kanske få någon att, ja, men, sticka till en liten folköl eller två.
Ja, nej, men lite för unga kanske, men framförallt så här lite för seriösa. Så, efter den stora, vi har ju inte förlorat, det var ju första matchen vi förlorade 2022. Alltså mot Olympique Marseille. Och det är ett lag som vi normalt sett slår. Alltså över ordinarie speltid på storplan så slår vi dem kanske 7-8-0. Så att det är en bitter torsk liksom. Så här. Och sen kollar vi... Ja, men de vi slår i gruppen går ju till final. Både Lyon och Nantes. Vi kryssar, men liksom, vi spelar ju bara 12 minuters match i gruppen. Så här, vi känner att vi har den där bucklan i våra händer lite när slutspelet börjar. Vi har scoutat alla lag och känner oss jävligt starka.
Samtidigt så kanske det är nyttigt för både dig, absolut, och tjejerna att få smaka på förlustens hårda örfil ibland.
Ja, men det är ju
eller
det.
I alla fall någon gång.
Ja, men det är ju det. Och vår coach Matte som är med här, som har varit mycket i förbund och jobbar med distriktslag och så vidare. Han har lite jävligt bra snack kring det där också. Att, så här, när du börjar bli 14 och du börjar bli 15 och det blir distriktslag, då kollar man också väldigt mycket på hur man hanterar motgångar. Dels på planen. Om du gör om du ligger under, hur hanterar man det? Vågar man fortfarande göra den där dribblingen? Och hur gör man efter? Reser man sig? Så vi möter ju Lille och Saint-Étienne och det bästa lokala laget härifrån sen och sopar i mattan med dem. Liksom. Så att vi avslutar med att vinna de tre sista matcherna. Sådär. Så vi förlorar ju bara en match här nere. Och det är den där jävla sura åttondelsfinalen mot Marseille. Men där fanns det heller ingenting att skylla, alltså det fanns ingen, just i den matchen fanns det ingenting att skylla på, alltså det var något misstag liksom, och vi får inte in bollen trots att vi har megalägen, så det var det, så det är sånt som händer i fotboll, herregud. Men BP är ju här också. De har ju fått smaka på den franska organisationen och de franska domarna. Herregud, vilken cirkus det var igår alltså. Och jag ställde mig såklart på BP-sidan.
Vadå då?
Jag gillar ju BP väldigt mycket. Men de möter Club Brygge i kvartsfinal. Och leder med 1-0. Club Brygge gör mål. Domaren dömer korrekt offside. Club Brygge-spelarna kör ringen. Alltså tjejerna kör ringen runt domaren. Och ger henne ett par puttar också. In kommer också Club Brygge-tränaren som är 1,92. Och liksom stormar mot domaren och springer på henne. För att de vill ju då att det inte ska vara offside. De snackar franska också. Det är inte bara flamländska på belgarna. Så det slutar med att det kommer någon turneringsledare. Och domaren springer ut till turneringsledaren. Står och pratar. Och belgiska ledaren är också där. BP försöker springa till liksom. Men så ändrar de domslutet. Så det är en slags märklig VAR-situation uppstår liksom. Så målet står trots att domaren har dömt offside efter att ha pratat med någon slags turneringsledare. Alltså var offside också.
Och då bröt helvetet loss.
Men då jag gillar ju BP som du vet och gillar hur de arbetar både på flick- och pojksidan och sådär. Så att jag tar ju det stora partiet för BP hoppar också in på plan och börjar gorma. Va? Ja, alltså,
Solbränd och jävlig,
vet du. Mina nya moskottbriller och vit
stram i nacken.
Ja. Men fransmännen, de vägrar ju prata engelska. Alltså det är ett ruskigt utland rent språkmässigt det här ju. Jag vet, sen samtidigt, du vet ju de där situationerna. man vet att de förstår mer, men de säger bara att de inte fattar på franska. De fattar ju precis vad man säger. Det går till straffar i alla fall, och givetvis torskar ju BP på liksom efter nionde straffen eller någonting sånt där med en jävla stolpe inskott sådär. Så, samtidigt då också, jävligt roligt, de är här med ett år yngre, ett två år yngre lag också. De ska möta Juventus. Juventus sitter och käkar pizza på campingen. Så de är inte på planen, och tärningsreglerna har varit stenhårda. Så de står där BP liksom 40 grader värme och bara, vad fan är Juve? Visar sig att de är, som sagt, och käkar pizza då på campingen. Kommer efter en timme. Och så löser de någon så här provisorisk plan som egentligen var en uppvärmningsyta. Så får de lira matchen där. Men BP säger så här, vi spelar ju gärna, vi är ju i Frankrike, så vi kan möta ju så här. Men vi ska ha 3 poäng. Alltså vi ska ju ha bio på den här matchen.
Matchen är redan död.
Ja, Juventus gör mål såklart, helt enligt liksom scenariot, gör de såklart mål efter, eller med 15 minuter kvar, vinner matchen, och de vägrar ju såklart då tävlingsledningen att ge 3 poäng till BP. Så att det där var också kaos.
Ja, men det är drama mest överallt då.
Ja, det var drama mest överallt, mycket svordomar. Jag körde min kombo på engelska, svenska och italienska på mina svordomar igår.
Fattar. Nu visar du upp hela paletten.
Ja, men lite grann. Man försökte.
Jag tror att det är en del lyssnare som, precis som jag de senaste 2-3 åren, zonat ut lite när vi pratat Flickor 09. Ja. Men bara för att få liksom en uppdatering här nu i juni 2022. I år så fyller alltså dina tjejer 13 år. Är det liksom sista året man inte räknar mål, eller har man börjat räkna mål? Eller,
nej, det är
liksom,
första året man börjar, alltså internationellt har man ju räknat, alltså i andra länder, Frankrike, Italien så här. Har man ju räknat mål.
Men de har väl aldrig slutat räkna?
De har aldrig slutat räkna, utan där är ju full körning i kupperna såklart.
Den lilla vitala delen av fotbollsporten har andra länder aldrig exkluderat.
Nej, framförallt i kupper liksom. För jag menar, det är jättenyttigt att åka ner och spela och så torska surt, även om man känner att man förtjänar att vinna. Torska den här matchen och resa sig och gå vidare från en sån förlust och lära sig av det. Och inte bara sportsligt utan också mentalt.
Nej.
Det är jätteviktigt, och jag känner ju efter att ha varit på många kupper nu utomlands med tjejerna att men det är så nyttigt. Jag är så glad också för att vi har gjort det och gett dem den utbildningen. Att de har lärt sig hur man hanterar slutspelsmatcher och gruppspelsmatcher och så vidare. Och så vidare. Till exempel igår så har vi något kryss i gruppspelet liksom, efter 12 minuter. Vi får inte in den och sådär. Mot Nantes som går till final. Och tjejerna är lite knäckta efter. Det är samma med tjejer. Det är en gruppspelsmatch. Det är imorgon vi ska vara med. Det är slutspelet. Det är lugnt. Vi kommer vinna den här gruppen. Så att sådana saker det är otroligt viktigt. Man måste i alla fall börja när de är 10 år. Det är okej att köra med 7-8-åringar. Behöver man kanske inte liksom ha hetsiga föräldrar och sådär. Men det är återigen, jag sa det till BP igår. Hade den italienska kuppen som vi var på spelats i Sverige och sen då uppföljt någon månad senare här nu med den här franska kuppen. Då det hade inte spelats fler kupper. Alltså med de föräldraskarorna.
Då hade Patrik Brännings mejlinkorg kokat över.
Nej, men alltså Bränning hade haft material för en livstid på blaskan. det hade han sannolikt haft. Herregud, vilken cirkus det är runt matchen alltså. Det är otroligt.
Ja, jag fattar. Som sagt, jag tycker att du låter som att ni ändå har liksom landat i att vi fokuserar på rätt saker. Absolut. Här. Vi lär oss av förlusten och går vidare med livet. Det här var en erfarenhet som ni kommer dra nytta av här framöver. Så att, det är väl bara härligt att det inte alltid slutar med 14-0 segrar och lite så här pinsamma motstånd.
Nej. Däremot så kan man konstatera med både BP och vår insats att svensk flickfotboll står sig jävligt bra i alla fall. Så får vi se hur vi tar hand om de här tjejerna när de blir lite äldre också. Men mot de bästa lagen i Europa så mäter vi oss och kan vinna de här kupperna. Så det är grymt nu inför dam-EM som stundar i juli också, att veta att det växer fram små campionesse underifrån också. Toto Balotto är sponsrade av Circle K. Jag älskar er. Har jag sagt det någon gång förut? Jag är ungefär 3-4 gånger om dagen på Circle K. Vad gör jag för någonting där? Jo, men jag tar en god korv. Jag tankar bilen. Eller om jag kör elbil, ja, då laddar jag bilen. Och det är två appar som är otroligt viktiga. Det är Circle K Easy Fuel och Circle K Charge. Vissa känner till Blippa bilen, Circle K Easy Fuel, Circle K Charge, kanske mindre. Fler och fler köper elbilar. Och med Circle K Charge så är det väldigt enkelt. Man registrerar ett konto och så kan man på ett oerhört enkelt och smidigt sätt se dels var närmsta laddplats finns, om den är ledig, och sen när man är klar har betalningen skett helt digitalt. Nej, men ni hör ju, det är hur smidigt som helst, också med elbil på Circle K. Glöm heller inte bort att om man vill testa elbil så finns det elbilar att hyra av Circle K. Så kan man liksom känna och klämma lite på livet med en elbil. Ladda ner apparna Circle K Easy Fuel och Circle K Charge för alla med elbil. Och glöm inte bort, ta en korv, ta en liten fika, mys lite hos Circle K. Och bara känn hur de optimerar och kalibrerar livet för oss bilister. Hörrni, vi säger stort tack till er, Circle K alltså, för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Vi är sponsrade av K-Rauta, jajamensan. Hörrni, hur många är det som står där på landstället och snickrar och sågar och har sig och tänker, fan, jag skulle behöva det här verktyget. Nej, men då är det läge att gå in på krauta.se eller i ett varuhus för att kunna utföra dina projekt som du behöver göra. Och då behöver man ju såklart de bästa verktygen. Och som ni vet så älskar vi Ryobi, och K-Rauta har ju en massa fint från deras sortiment. Köpte nyligen en kompressor till som jag ska med mig när jag ska ut på sommarkupper så jag kan pumpa mina bollar. Kostade en 500 ungefär. Bara kliva rätt in på K-Rauta. Jag håller ju på mitt i en renovering och jag kan bara rikta ett stort tack till K-Rauta som har varit med mig från ax till limpa. Glöm heller inte att bli medlem i deras kundklubb för att samla bonuspeng, hörni, och ta del av alla deras erbjudanden. Släng in här en Ryobi trimmer / skruvdragare kit 18 volt 13,99 styck. Har kostat 23,99 innan. Så att det finns hur mycket som helst. Det är bara att gå in på ett varuhus eller krauta.se. Vi ser. Kita oss!
Ja, för det är ju inte bara det svenska representationslandslaget på damsidan som går starkt då, utan det verkar ju vara en jävla återväxt på damsidan. Men som du nämner så är det ju nu bara drygt 2 veckor bort innan Sverige premiärar i EM mot Holland. Utöver Holland så finns Schweiz och Portugal i gruppen. Man har här i dagarna kunnat lyssna in sig på guiden inför dam-EM i Totski 5. Du och Petro och Robin Bylund har gått igenom samtliga lag, plockat ut kategorier likt vi gjort i Totski Balutski inför mästerskap och Champions League och så vidare. Jag tänker bara för dem som inte orkar med alla de Totski-avsnitten men ändå vill ha någon slags grundplåt att stå på här nu när det börjar dra ihop sig och det börjar liksom bli dags för ett mästerskap. Det är uppehåll i herrarnas klubblagssäsong internationellt. Det har varit väldigt dåsiga tider här i juni och man vill ju ha sin mästerskapsfix. Och jag tycker med tanke på damernas insats både i OS i fjol men också i VM i mästerskapet innan, så känns det ju som att det är en jävla framväxande våg av inte bara engagemang utan också genuint intresse där man på ett helt annat sätt följer spelarna, följer lagen, sätter sig in i det mediala eftersom bevakningen är mycket, mycket mer påtaglig. Till alla de som vill ha liksom ett koncentrat och en kort version av det ni har gått igenom i Totski 5 här senaste tiden. Vad kan du säga till dem om vi ska börja liksom i den svenska änden? Går vi in som favoriter till bucklan eller hur värderar du Sverige?
Nej, det gör vi faktiskt inte. Även om vi gick till den där OS-finalen och alltid har varit bra i mästerskap, så är det ju faktiskt det landet som har det bästa klubblaget, i alla fall sett till hur det har sett ut under säsongen oddsmässigt och också hur de har gått i ligan och de spelare som går där och så hårt de satsar. Men det är Barcelona och Spanien som faktiskt utan jättestor mästerskapsrutin, höll jag på att säga, men det har ju inte varit det bästa damlaget i OS eller i mästerskapen i OS, VM, EM. Men de ser fantastiskt bra ut och således går de faktiskt in som favoriter. Och sen så där bakom så kommer ju Frankrike, Tyskland, England som spelar på hemmaplan såklart också, och tätt följda av Sverige ska sägas. Och Holland som du nämnde som vi möter i finalen är ju regerande mästare också, så att det är en tuff match direkt. Men det som, precis, i premiären. Men det som är så jävla spännande, det är att man pratar ju alltid om att mästerskap är ovissa. Men nu har de här klassiska fotbollsländerna på här sidan som alltid varit bra. Nu har ju de kommit så starkt och kommer så starkt. Så de kommande 10 åren så kommer det hända otroligt mycket. Och Sverige kommer få kämpa för att hänga med och vara strax under oddsfavoriterna inför mästerskap. Men Italien till exempel, de tar ett sånt land, de är inte oävna, och de laddar inför det här mästerskapet och kan skrälla också. Sen har de skandinaviska länderna såklart med Norge, Danmark, Sverige som är otroligt bra, så att egentligen så har du kanske 8 länder som är svåra att skilja på sådär, utan du kan hitta olika typer av spets. Ada Hegerberg som har gjort comeback i Norge. Poteas, världens bästa fotbollsspelare som vann Ballon d'Or senast på damsidan. Och så vidare och så vidare. Så att det finns ju otroligt bara många bra spelare. Ja, Miedema och så vidare. Många stjärnor liksom. Och jag ska bara säga det. Du nämnde det. Så här, ja, men nu börjar man följa spelare och sånt där. Miedema, Poteas. Alltså alla de här storstjärnor, Ada Hegerberg och så vidare. De är ju de är på väg att bli megastjärnor, och det här mästerskapet kommer ju såklart då bli det mest följda, både på plats med slutsålda arenor, så en jävla stämning med de här stora strömningarna till arenan med folk som men dricker bärs och sjunger och hejar och sådär, men även tv-mässigt. Så det passar ju väldigt bra att just det här mästerskapet spelas i England, och de har ett väldigt bra landslag också.
Ska vi inte bara komma överens om att alla mästerskap ska spelas i antingen England eller Tyskland? Det är liksom, det behövs inte annat.
Nej, jag tyckte dock att Frankrike gjorde det jävligt bra när du och jag var nere 2016. Det var ett härligt mästerskap.
Jo, fast håll med om att det i Frankrike är lite för långt mellan liksom högsta nivån och lägsta nivån.
Ja, men det kan jag hålla med om. Det kan jag hålla med om. Och sen samtidigt,
det känns som att i England och Tyskland så finns det liksom, det finns 10 arenor, det finns 10 städer. Allt är bara liksom så här, spelar ingen roll vart man är, det är exakt lika bra.
Jag tror att jag sa igår att Frankrike var ett fattigt jävla skitland som inte ens kunde leverera ordentliga bollar. Så just nu så känner jag ju lite så.
Ja, jag fattar. Jag har bara en fråga angående Ada Hegerberg. Alltså, det är säkert många som känner igen det namnet, som sitter där och tänker, vad fan? Alltså, som kanske inte följer liksom damfotboll speciellt ingående, men som ändå tycker att vad fan, det där namnet känner man igen. Alltså, det var ju den norska damspelaren som i samband med att hon vann Ballon d'Or fick frågan av konferencieren på galan ifall hon kunde twerka. Och så blev det ju ett jävla rabalder med all rätt kring det. Men som du är inne på här när du nämner att hon har gjort comeback här i norska landslaget, så hade ju hon en bojkott gentemot det norska landslaget i flera år. Jag kommer inte ihåg vad den bojkotten handlade om och varför hon nu är tillbaka. Och min följdfråga på det är, hur stor skillnad gör hon? Är det liksom, är det Zlatan med eller utan honom i Sverige, eller är det liksom Bailey Wales eller Lewandowski i Polen, eller?
Ta det från början där då. Hon är född 95, så jag menar, hon har ju fortfarande många år kvar, åkte på en svår knäskada och kom tillbaka i januari, februari där någonstans, kanske fan till och med lite innan, men alltså tillbaka till klubblaget, och sen har hon gått jättebra och varit med och skjutit Lyon till både ligaseger och Champions League-seger över Barcelona i finalen. Men nej, hon är bäst i världens bästa klubblag, som vi ändå får säga att Lyon är nu eftersom hon vann Champions League.
Så hon är fortfarande på Ballon d'Or-nivå post knäskadan liksom?
Ja, ja, absolut, absolut. Och det är mycket möjligt att hon är med och konkurrerar med Poteas till nästa år om att vinna Ballon d'Or igen. Hon har ju så många damspelare jobbat för jämställdhet och att det ska vara schysstare villkor och framförallt jämnare villkor. Och det har varit anledningen till bojkotten i landslaget också. Att hon har varit i konflikt egentligen med hela det norska fotbollsförbundet. Om de här frågorna. Sen så,
alltså det har varit en protest gentemot förbundet.
Exakt, exakt. Och sen kom det en ny ordförande. Det har du säkert inte missat. En ung kvinna, Lise Klaveness, som blev ny ordförande i det norska fotbollsförbundet.
Det var hon som höll ett jävligt starkt anförande, ja, i Qatar i vintras, va?
Ja, men det stämmer. Hon är fan 2 år yngre än mig. Hon är bara 41 år. Och en jävla powerkvinna.
Jag vet inte varför jag skrattar, men på något sätt är det kul att du liksom by the minute inser att du börjar bli gammal.
Ja, jag vet. Ja, det är hopplöst alltså. Patetiskt är det också. Men Lisa Klaveness i alla fall. Hon har varit den stora anledningen till att Ada Hegerberg också har kommit tillbaka. Alltså det var lite av en sån här förutsättning. Och de två tillsammans leder väl norsk fotboll framåt här nu. Och framförallt i de här frågorna.
Hegerberg tillbaka i Norge gör vilken liksom skillnad då relativt gentemot resten av truppen? Är det som Haaland på här sidan?
Ja, absolut, absolut. Haaland här sidan. Bra jämförelse för övrigt också. Får en väldigt kraftfull, lång, stor, men ja, helt,
det känns som att Erling Haaland inte gör lika mycket för jämlikhet i Norge som
det är en tisha som åker på lite här och där, Max. Så, det är andra som har gjort mer. Nej, men så du hör ju vad jag säger. De skandinaviska lagen med Sverige, Norge, Danmark. Och sen de centrala europeiska lagen och England. Så att det blir ju rafflande såklart. Och du nämnde Schweiz i gruppen, de är också bra.
Jag gick in och kikade på Betsson här vad gäller vinnarodds. Och det är ju alltså 6 länder. Spanien, England, Holland, Frankrike, Tyskland, Sverige. Alla under 10 gånger pengarna att lyfta bucklan. Spanien favoriter på 5 gånger pengarna. Sverige 9 gånger pengarna. Så att det är 6 lag inom 400 punkter. Sen är det väl ett litet dropp till nästa gäng då i form av Norge, Danmark, Italien innan de riktiga högoddsarna börjar landa där. Ser också att Finland är med där till 250 gånger pengarna. Det gläder mig.
Ja, det gläder mig också såklart.
Känns som ett uselt spel.
Ja, det är ett uselt spel. Det ska man nog vara försiktig med. Vet du vad man ska göra istället vad det gäller spelen?
Nej.
Jo, vi har ju såklart också en kategori som vi har tagit från Tutski Balutski som heter Ruben. Och det är ju som alla känner till säkert som lyssnar på det här. Ett spel per land. Och de finns på Betsson.com under godbitar. Boostade odds för alla som är 18 år. Och har man problem med spel så är stödlinjen.se. Men där har vi, jag, Robin och Petronella, gjort ett jävla jobb. Och du nämnde podden här, Tutski 5. Vi har ju rullat ut och kommer rulla ut alla grupper. Men vi kör inte ett per land som vi gjorde i Tutski Balutski, utan vi komprimerar ytterligare. Så det är ganska, liksom, ganska nice lyssning. Grupp A, grupp B, grupp C, grupp D. Och sen gör vi ett precis innan mästerskapet börjar, bara specifikt på Sverige. Så,
ja, nice.
Det blir nice. Det är bara att lyssna in.
Kort fråga bara. Det var ju en individuell slaktarturnering av Fridolina Rolfö i fjol i OS. Är hon spelaren som återigen då ska bära Sverige, eller är hon en i mängden?
Nej, jag tycker faktiskt hon har den statusen, har fått den statusen, för hon har utvecklats ytterligare i år när hon gick till Barcelona. Och när man har spelat hela året och varit fundamental för Barcelona också. Och vi pratar med henne, vi har en intervju i Tutski 5 där vi pratar med henne om liksom, det här året, mycket hon har utvecklats. För att den stora skillnaden blir ju också, det är ju även på här, men liksom att det är helt andra resurser när du kommer till ett nytt land. Och sen så bättre miljö och spela med bättre spelare och allt det där. Så det gör ju att du utvecklas. Men hon har också haft ett personligt väldigt, väldigt bra år. Så hon kliver ju in, som jag tycker, som den stora stjärnan i Sverige. Och det är nog ganska objektivt också. Vi har ju många bra spelare. Stina Blackstenen spelar i Arsenal. Kosse gick ju precis till Milan då från Real Madrid. och så vidare. Så att det är ju spelare ute i de europeiska toppklubbarna överallt. Och är man inte i de europeiska toppklubbarna så spelar man ändå i liksom Champions League-konkurrerande lag som Rytting Kaneryd, som jag tycker är väldigt bra om i Häcken. Du har Caroline Seger som många på fortfarande. Lite av en Sebastian Larsson i damlandslaget. Blir aldrig dålig liksom. Bara fortsätter att gnugga. Nej, men det är Juventus och storklubbar på i stort sett alla spelare. Så att men bland de spelarna så sticker ändå Fridolina Rolfö ut som den stora stjärnan.
Ja, men fan vad fint då. Ni vet ju att ni ser hela det här mästerskapet på Simor med start då för svensk del den 9 juli 21.00. Det är väl på Bramall Lane, va? Sheffield Uniteds hemmaarena.
Jajamensan. Jajamensan.
Otroligt fint att det ska spelas mästerskapsfotboll där. Det är Frida Nordstrand som leder sändningarna i studion. Så kommer Vicky Blomé finnas, Lotta Schelin, Papi Cholo Marcello, Olof Lund, yes, misstänker jag är på plats 24-7. Så att det är bara att spänna fast sig och skaffa ett C-more-abonnemang om ni inte redan har det. För sen så fortsätter ju fotbollen direkt efter sommaren med både La Liga och Serie A och inte minst då Champions League. Utöver all fotboll man kan se på C-more så finns det ju en rad härliga serier och filmer, inte minst då hela Beck-kartoteket som du och jag och Anton Elin alltid vurmar över, men en hel del fina, fräscha nya serier och filmer också. Dessutom så är det ju just nu halva priset i 3 månader på C-more Plus för Toto Balutto-lyssnare. Man går in på cmore.se/kampanj/Toto Balutto och så klickar man i koden då VIPSOMMAR22TOTO. VIPSOMMAR22TOTO. Och den här gäller till sista juli. Då får man alltså 3 månader C More Plus till halva priset. Och utöver då alltså fotbolls-EM och VM i höst utan reklamavbrott, så är det alltså alla filmer, serier, barninnehåll, Champions League, Serie A och La Liga. Man kan se C More i hela EU, så att du till exempel kan ju klicka igång vilken bäck du vill ikväll i Frankrike.
Ja, men ikväll blir det ju det.
Du kan ta med dig din laptop till Brasserie Georges, rulla igång monstret och säga, här, det blir monstret ikväll.
Jag ser mig själv framför mig här, lite som George, när han ska maximera liksom upplevelsen av mat och sex och så vidare. När han liksom
Summer
tar med sig,
George.
Exakt. Han tar med sig krubbet in och samtidigt har också sportradion på. Så jag kan ju se mig själv då ikväll sitta med laptopen, Brasserie George, escargot och entrecôte blö och så vidare som bara ramlar in och gott vin. Och så kollar man monstret, det är ju fint.
Verkligen. Vill du säga någonting mer där om mästerskapet?
Jag vill påminna om, vi har haft en tävling pågående med Heineken Alkoholfri där man kan vinna då en VIP-resa ner. Robin och Petronella ska ju åka med också till premiären mot Holland, men vi har även då en tävling som vi rullar ut med finalbiljetter när man sitter i Heineken Alkoholfri VIP-lås, alltså på finalen av VM i slutet av juli. Den här tävlingen pågår nu på Heineken Alkoholfri kampanj.se, så det är bara att kika in där och vara med.
Fint med lite uppsnack och framåtblick mot damernas EM här nu som drar igång i början på juli. Imorgon så kommer Alexander Axén till studion. Den upphåsade, hyllade, älskade Alexander Axén. Han kommer till Kungstensgatan 26 för att joina mig. Vi kommer ringa upp dig och så ska vi blicka framåt då mot återstarten av Allsvenskan på söndag. Det ska bli otroligt fint ju.
Ja, alltså dels blir det ju väldigt fint med Axel, men också att det drar igång igen och att Allsvenskan spelar under sommarmånaderna parallellt med mästerskapet i England. Så att det blir en ganska mysig juli måste man ändå säga, med härliga bortaföljen. Och man kommer ihåg själv när man åkte ner och hade Halmstad borta och hängde på Tylösand och festade loss och hade roligt sådär. Det kommer bli en fin juli för alla fotbollssupportrar.
Var speciellt igår måste jag säga när då John Guidetti byttes in och klev ut på Spånga IPs gräsmatta för ytterligare några minuter i träningssammanhang här med Gnaget inför hans Ja, men första match i AIK, han blir väl spelklar 15 juli när fönstret öppnar, så att han är inte med här vid omstarten. Men det var någonting
dumt, va?
Smått surrealistiskt att liksom hela den här cirkusen John Guidetti som har varit i, ja, men över ett decennium väl. När var det han bombade in massa mål i Feyenoord? Det var väl 2010? Var det 2010 eller 2011?
Och jag känns menar, som han har varit det är liksom, evighet, men...
Ja, men det är ju verkligen en evighet sen. Och sen så finns det ett U21 EM-guld som nu har 7 år på nacken. Och det har varit allt från Manchester City till Celtic till Stoke till Celta Vigo till Alaves, utlån Hannover, landslag utanför truppen, med truppen. Ja, men det har varit liksom så jävla evighetskarriär utan att det egentligen har spelat speciellt mycket fotboll. Nu får väl alla liksom John Guidetti-kramare ursäkta, men det har ju varit en sinnessjukt högprofilerad karriär sett till antalet matcher som de facto spelats, inte minst då senaste 4-5 åren. Men så igår då så träningsspelade ju Gnaget och han rullar ut på min barndoms hemmaplan då, Spånga IP. Tyckte det var lite, det var lite kul. Och jag såg då i Discoverys flöde efter matchen en intervju med Guidetti. Han känns ju kanske långt ifrån toppformen, såklart. Inget konstigt med det.
Det har noterats.
Han låter sugen, han låter hungrig, han låter också realistisk i liksom sina delmål fram till dess att han ska kunna ta på sig all press och krav som med rätta kommer finnas på honom.
Ja, men det är ingen dålig krydda när Allsvenskan startar om här i juli, och ja, men det kommer vara fotbollsfester runt om hela Sverige, och så finns John Guidetti där också. Men jag tänkte på det, han är ju BP-fostrad, han måste ju ha spelat ganska mycket på Spånga IP. Vad tror han kände liksom efter att ha varit i La Liga i många år och varit i Celtic och Feyenoord och alltihopa när han klev in på Spånga IP?
Nej, men det var väl en cirkelslutning av något slag. Det, för de flesta så börjar allting och slutar allting på Spånga IP. Och det är väl jävla fint så alltså. Om Guidetti blir en spännande spelare att få hem, så blir det också jävligt spännande att följa Viljot Svedberg här nu när han lämnar Allsvenskan. Han klev ifrån Bayern enligt då Micke Hjelmberg, på tal om Spånga då, min gamla tränare och vapendragare Micke Hjelmberg, som är hyllad chefscout i Bayern. Han och Jesper Jansson har ju någon form av liksom tandem som är oerhört uppskattat i Bayernled. De brukar ju fira fina försäljningar med att käka en tunnbrödsrulle på Kepsgrillen vid Globenområdet. Men nu i dagarna när det blev officiellt och klart här med Viljot Svedberg till Celta Vigo, så var de i Frankrike och så la de väl ut någon bild på sig själva då när de står vid någon creperi.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Slash pizzeria i Frankrike och skulle fira försäljningen med något liknande att käka. Det antyddes ju då i alla fall, eller antyddes. De kommunicerade att det var en rekordförsäljning. Bayern har ju stått för en rad större försäljningar här de senaste åren, inte minst då Odilon. Men av då Hjelmbergs ord att döma så är Viljot Svedberg-försäljningen den största hittills. Vad känner du spontant att det blev Celta Vigo, La Liga och Cucho Codet? Alltså Celta Vigo-tränaren som vi har hyllat här senaste 1,5 åren i Toto.
Ja, men det är roligt här, du nämnde Hjelmberg och Jesper Jansson och de är i Frankrike. Alltså jag satt ju med Bayerns styrelse igår och åt bresskyckling och åt toppmörkelsås. Försökte liksom lista ut vad Bayerns nästa drag är. Ja, men Martin Nilssons dotter spelar i laget också, så att, han och jag hade en jävligt mysig middag tillsammans med andra föräldrar här. Och då började jag liksom, jaha, hur ser det ut för Hammarby här nu då? Ja, det är ett fönster som öppnar och det har ju fått in pengar. Han bara, men Thomas, Det är podd imorgon, va? Försöker du luska ut någonting? Jag får aldrig ut någonting av honom. Och vi är goda, goda vänner och ses liksom fyra dagar i veckan på Kanalplan och allting. Men nej, det, jag fick ingenting förutom då att Bayern kommer säkerligen värva här. Alltså det kommer bli ett aktivt sommarfönster för Hammarby. Framåt.
Ja, för jag menar, det är väl inte bara Viljo Svedberg som lär lämna. Det har ju pratats Astrid Selmanis exit ganska länge här nu. Dessutom så vet jag inte om du såg det, men du har ju då Michael Lado som har fått sitt stora genombrott här under våren. Såg du hur hans transfer till AZ avslöjades?
Nej, jag såg inte det. Jag har missat.
Nej, men det var ju... Alltså, vilken är den liksom spontana, märkligaste övergångsavslöjande formen du kommer att tänka på när du liksom tänker på dråpliga sätt som övergångar har avslöjats?
Ja, men, alltså, det har ju seglat upp så jävla mycket sociala mediatrams, framförallt på Twitter och sånt där. De senaste åren, så det känns ju som att det här var ingenting, det här är ingenting som har pågått under 30 år, och jag känner också att jag är lite emot att det ska presenteras på olika roliga sätt, eller inte starkt emot så där. Det är klart, det är 2022 och man ska hitta på roliga saker, men
jo, men det är ju en sak, den här trenden med att klubbars liksom PR-maskineri ska göra lite lustiga spelarpresentationer. Där förflyttade väl Besiktas för några år sedan gränserna när de började värva liksom starka profiler vars karriärer kanske stått i zenit, men det hämtades i alla fall jävligt namnstarka spelare.
Käka roliga svampar också.
Ja, men precis. I samma veva så fick ju liksom Roma en nytändning med amerikanska ägarna att liksom här går det ju verkligen att accelerera. Så att Besiktas och Roma har ju gått i bräschen där senaste tiden. Men det jag pratar om är ju de här övergångarna som avslöjats av misstag på grund av att någonting läckt ut eller någonting som inte skulle ha liksom nått dagens ljus, nådde dagens ljus innan då kanske någonting var officiellt eller någonting hade kommunicerats från klubbarna. Tänk ju spontant på när Zlatan i samband med sitt tack och adjö från svenska landslaget under EM 2016 bara liksom i förbifarten sa att oh, by the way, jag kommer att spela i Manchester United efter EM. Så jävla överkörning av både PSG och Manchester United. Nu känner jag mig redo här att kommunicera att jag ska till Manchester United. Så att då ska jag väl till Manchester United. Kommer även att tänka på tal om Hammarby. Vad fan hette han då? Petter Furuseth Larsen, va? Som Bayern då skulle ta från Örebro. Det här är länge sedan. Kan det vara? 15 år sedan. Och de fotar honom med matchtröja på gamla Söderstadion. Och sen så läcker den bilden ut. Men då har inte Örebro liksom till 100% gått med på priset. Så de höjde med en mille efter att bilden hade kommunicerats. Då var det bara för Bayern att betala en mille till.
Och på tal om Bayern, nu är inte det samma sak. Ja. Men det är aldrig tråkigt när jag kan sänga in fråga Isak om det vad netto betyder.
Nej, det är det alltid verkligen
kul.
Inte.
Det är alltid kul.
Men hur som helst då, Michael Lados övergång till AZ avslöjades i alla fall med att hans familj är väl syrianer i grunden, och det säger jag med den största värme och kärleken, för att man älskar ju syrianers sätt att liksom blåsa på stort när det finns något att fira. Alltså det är inte 55 eller 60 som gränsen går vid syrianska bröllop, utan där är väl, det är väl närmare 500-ringen liksom, innan man stänger det insläppet.
Ja, fan, de höll liksom coronavåg, ja, men dels ettan, men tvåan, trean, fyran igång i Södertälje. Så att fick jobba.
Så kan det fan ha varit. Anywho då, när då Michael Lado har skrivit på för AZ, men då ska det ju såklart då anordnas ett party på hemmaplan. Mm. Så då är det ju guldballonger och konfetti och syriansk partymusik när då Michael Lado kliver innanför dörren, och så står ju hela tjocka släkten där och men ska liksom fira det här kontraktet. Då är det ju någon som skickar ut det på TikTok och det står bara grattis till kontraktet i Holland. så jävla fint alltså. Jag blev glad över.
Ja, det är kul. Men det var inte så att de blev så pass sura så att de bröt det, utan han får åka till AZ och spela.
Det verkar klappat och klart här. Tillbaks bara till frågan. Viljot Svedberg, enormt genombrott, inte bara i år utan det skedde ju redan i fjol, men det har ju varit en slaktinsats av Svedberg här under våren. Han ligger väl tvåa i skytteligan bakom Jeremejeff. Otroligt... hur skulle du vilja beskriva Viljot Svedberg som spelare? Han är ju liksom jävla universalgeni, känns det som.
Exakt, och det återstår väl att se vilken position som är hans bästa. I och med att han gör så jävla mycket mål i Allsvenskan så blir det lätt att tänka att han också ska spela offensivt, och jag tror att han ska göra det i slutändan ändå, men det kan ju finnas en tanke om att han ska spela åtta eller jag vet faktiskt inte, men jag tror inte han är tillräckligt snabb för att spela ving i alla fall. Så det är någonstans centralt i banan som han ska vara. Just den här längden, alltså det gör ju någonting med mig i alla fall när spelare kommer fram som även har liksom den här stora räckvidden, de här spindelbenen på planen också. Någonstans centralt, alltså ge han bollen i någon jävla pocket och sen så får han lösa saker. Men det är också det som är spännande med honom är att han är 04, han är så otroligt ung och kommer till en La Liga-klubb. Det tycker jag är häftigt.
Ja, men jag tycker också att det är ett smart val av klubb.
Ja, alltså som jag har förstått det har väl Bayern varit ganska schyssta i det här läget, att de hade kunnat, alltså själva, bäst för Bayern kanske hade varit att sälja till en annan klubb som hade fått lite mer pengar för. Jag vet att Klubb Brygge var ju med långt fram också. Men att sälja till en La Liga-klubb, det är ju också en fjäderhatt om man tänker så här långsiktigt vad Bayern producerar för spelare. Att de kan skicka egna produkter direkt till La Liga. Det är ju såklart... jag tänker i alla fall att det är långsiktigt någonting som ger Bayerns akademi någon slags tyngd. För hans del att hamna i den miljön istället för i den belgiska miljön som man inte känner att man vill skicka våra bästa talanger till. Sen tror jag att det är ganska mycket av en myt. Jävligt häftigt och kul att han valde det också. För det är en stor utmaning. Det ska man fan säga. Det är ingen speltidsgaranti där.
Nej, verkligen inte. Samtidigt så, jag tyckte det var ett klokt val av John Guidetti när han gick till Celta Vigo också. Och det är ju en klubb som, även fast de har åkt lite jojo under 2000-talet mellan La Liga och Segundan, så är det ju en klubb som, inte minst här nu mot slutet, har visat jävligt höga toppar. Det kanske inte är något lag som kommer slåss om Champions League-spel eller ens Europa League-spel, men det är ju en klubb som ska ganska tryggt och säkert ligga på den övre halvan, eller i alla fall konkurrera om de platserna. Och jag tycker även fast Codet hade en ganska jobbig startsträcka med hans liksom högrisk fotboll, det är en jävligt intensiv fotboll, och det känns som en ganska så lätt övergång för Svedberg att göra från Cifuentes Bayern till då Codet Celta Vigo, att det är väldigt mycket som påminner om varandra i fotbollsfilosofi, men kanske framförallt att där finns Iago Aspas som är, tror jag, en otroligt bra spelare att som 18-årig användbar spelare runt honom kunna lära sig otroligt jävla mycket av.
Ja, men exakt, och det måste ju ändå vara fundamentalt i, när han har valt just Celta Vigo, att han känner att det... Ja, men dels att det finns spelare att lära av, men att miljön också för fotbollsutveckling, hans egna individuella utveckling, är maximal i just Celta Vigo. Och när man pratar om Viljo Svedberg och den övergången, känner man ju också vilken jävla tur att det inte blev Ryssland.
Ja,
jag är inte helt övertygad om att det hade varit, om det nu ligger om det inte är pengarna som är det viktigaste här, varken för Viljot eller för Hammarby, så ja, är det tur att det inte blev så, att man inte stressade på den övergången.
Ja, men även Belgien, alltså jag förstår inte hur jävla många gånger de här belgiska lagen ska vara i pole att lösa de största svenska talangerna, när alla svenska spelare vet hur det brukar gå för 95% av de som går till Belgien.
Om övergången fortfarande inte hade varit klar, det hade varit vi som åkte på den där scenen mot Club Brygge i kvartsfinalen med tränare som springer in på planen och domslut som påverkas och ändras. Undrar om det fan inte hade kunnat blivit så att Martin Nilsson hade klivit in och bara sagt att antingen så låter ni den där offsiden stå eller så blir det ingenting med Viljot. Det hade varit mäktigt. Det hade varit en tyngd man klev in i en flickkupp med, eller hur?
Ja, men jag sitter och kikar lite här på Saltas trupp. De har fan fint lag. Alltså, dels så finns det ju en Bayern-koppling i Josef Aidoo som lämnade Bayern för just Belgien, Genk, för några år sedan. Har ju landat in fint i Celta Vigo och framröstad till... Han vann väl årets spelare i fjol, tror jag. Men där finns ju utöver då Iago Aspas i de främre leden. Finfina Nolito, Santimina, vår gamla favorit, som kanske inte riktigt fick den karriären vi trodde på när han kom fram i Valencia. Brais Mendes, där finns Denis Suarez. Alltså det är ett riktigt jävla skönt lag han har kommit i. Jason Murillo.
Jättefint lag.
Ah.
Ja.
Vannes gamla alltså, lagkamrat från Granada.
Ja, visst. Alltså, och med det sagt, ett jättefint lag, en jättefin omgivning, otroligt utvecklande, men också tufft att ta en plats i en startelva. Så att, här kliver han ju in i ett lag som skulle kunna vara på La Colonna Sinistra när allting är klart. Och till och med eventuellt också kunna tampas om en Conference League, Europa League-plats. Så det,
ja, och jag menar, skulle det gå ändå liksom hyfsat snabbt för Viljot Svedberg att kanske inte spela 90 minuter vecka ut och vecka in, men ta någon form av ordinarie position och få speltid kontinuerligt, ja, då ska väl inte heller Janne vänta för länge med att involvera honom i landslagstruppen, eller?
Nej, men nu går vi händelserna i förväg. Men det som du säger, alltså, kommer man till en ligaklubb, alltså, sen så går utvecklingen snabbt, så helt plötsligt står det där på planen och startar matcher och men får spela mycket. Ja, men det går jävligt fort in i ett svenskt landslag också. Och är det någonting vi behöver göra, så är det ju att verkligen tro på våra unga spelare här nu. Ja, det måste vara vägen fram för det svenska landslaget. Nu vill jag inte hamna där, känner jag.
Vi har vi har semester från landslaget.
Just det. Det är en lång semester här nu från landslaget.
Det blir i alla fall jävligt spännande att följa Viljot Svedbergs framtid i Celta Vigo efter sommaren. Det vågar vi i alla fall lova. Precis som att det blir jävligt spännande att följa John Guidettis framfart här då, när han blir spelklar för Gnaget i mitten av juli. Utöver det så blir det ju en ruskig thriller att följa inrikeskorrespondent Erik Fribergs jakt på att ta tillbaka en ordinarie plats i Per-Mathias Högmos succéhäcken här nu, som ska börja gå för både medaljer och eventuellt guld. Jag tror att om man kan behålla Jeremejeff, då ska man nog i alla fall inte underskatta Häckens förmåga att liksom bara takta på med de här tre poängarna. Det ska kvalas till Europa för både AIK och Djurgården och Malmö inte minst. Och kan Häcken smyga med där helt utan press, ja, varför inte? Men mycket mer om Allsvenskan med Axén i nästa avsnitt. Då blir det full fokus på omstarten av vår fina, fina högsta liga. Ska vi bara ta lite silly season internationellt också? Om jag säger att Real Madrid leder, vad säger du då?
Ja, alltså tätt följda snart av Inter, för att Gazettan idag har ju jävla rolig rubrik, höll jag på att säga, men ganska ovanlig rubrik, för de sätter alltså in något så smutsigt som en parentes på första sidan. Det har du inte varit med om ofta, Gusten.
Nej.
Ja, de kör alltså stor bild på Lukaku och sen så kör de Lukaku, ci siamo, att det är klart, Lukaku, och sen så under stort inom parentes, nästan. De har också stilt, ja, men lyssna här. Alltså för att någonstans knyta ihop det här avsnittet som började med att det var stiltje i fotbollsvärlden. Uppenbarligen inte så jävla mycket stiltje, för det har varit en del att snacka om, Gusten. Men ja, då är de så taggade liksom på att kolla här nu är det klart med Lukaku. Fast det är ju inte klart. Så de måste få in då parentesen nästan. Och så kör två, tre sidor bara Lukaku på tvåan, trean, fyran här.
Jag vet inte om det var Gazzettan eller om det var någon annan tidning, men jag såg igår att någon italiensk större tidning frontade inte bara då med Lukaku utan med Lautaro Martinez och Dybala. Alltså att drömmen om den där tridenten på något sätt lever. Alltså ur din senaste uppdatering, tar Lukaku på något sätt ut Dybala eller är det ett favorit på att båda kan och kommer ansluta?
Ja, men på sida 3, och Dybala ska också komma. Vi ska bara se till att förhandla bonusen. Så att det verkar ju faktiskt som att det blir någon slags tridente d'oro här i Inter. Alltså ett riktigt patsa Inter med ett anfall som håller. Ja, men absolut högsta världsklass alltså, och de borde kunna vara med och gå till en semifinal i Champions League om man löser det här. Behåller Brozovic, Skriniar, han ska ju uppenbarligen ingenstans heller. Eventuellt att man ska börja kika lite på den där jävla målvaktspositionen till slut ändå. Man kan väl för fan inte köra vidare med Handanovic ytterligare en säsong, eller kan man det?
Nej, det ska fan inte kunna gå alltså.
Men jag säger bara så här, om man löser Dybala och Lukaku, och vi vet ju alla, och alla anglofiler som lyssnar på det här också, hur bra Lukaku är i intermiljön. Vilken skillnad det är för honom att spela på ett sätt som gynnar honom, men som också i slutändan gynnar laget såklart. Att han är en speciell anfallare som trivs i vissa typer av spelsystem. Sen finns det de genierna som kan gå in i vilket jävla lag som helst och göra skillnad och vara hur bra som helst. Men just Lukaku passar väldigt bra i Simone Inzaghi sätt att spela på. Och tillsammans då med Lautaro Martinez och Dybala i det där laget så jag håller kanske vad blir topp 5 någonstans där, topp 10 i alla fall, bästa topp 5 skulle jag nog säga, bästa anfall.
Jag sa ju att jag tycker att Real Madrid leder än så länge, och det kanske några då tycker att man ska motivera, men jag tycker verkligen att Real Madrid, som alltså är regerande Champions League-mästare, som joggade hem La Liga och som överträffade de flestas förväntningar med den existerande trupp de hade då i fjol, och som dessutom fick en jävla snurr på de få värvningarna man gjorde, dels i form då av David Alaba men också Eduardo Camavinga along the way, som växte in i den där tröjan och fick mer och mer förtroende och gjorde det bättre och bättre. Nu har man ju dessutom då adderat pusselbiten Anthony Rüdiger från Chelsea.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Your personal info, like addresses, phone numbers, and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety.
På free transfer, och det kanske inte är liksom, vad vet jag, en Sergio Ramos eller en Alessandro Nesta, men det är ju en, tycker jag i alla fall, betydligt mer trygg och mer garanterande mittback än Eder Militao. Och jag tror att den konkurrenssituationen kommer bara göra Militao gott. Att nu funkar det liksom inte att spela sheriff mittbackspel och ändå veta att man kommer få starta nästa match. Utan nu kanske det gäller att spela med lite mer marginaler. Och Rüdiger är ju dels en jävla intensiv spelare som får med sig lag och som har en jävla karaktär och driv. Och ja, men, är liksom... Det är en jävla injektion för ett lag, så att jag tror att det är precis en sån spelare som ett lag som precis har vunnit behöver få in för att liksom, ja men, få en ny hunger och få en ny spark i arslet, att vi kan inte hålla på och fisa här på förra säsongen, utan nu är det en ny giv, jag är här nu, jag vill vinna också. Så att det där håller jag som en riktigt, riktigt bra värvning. Dessutom då så har man ju plockat Aurélien Tchouaméni från Monaco, en av alla, ja men, mittfältsdiamanter från Frankrike som kommer vara en oerhört bestående del på ett franskt landslagsmittfält kommande 8-10 åren, och med Tchouaméni in till ett mittfält som har en yngre generation bakom då Casemiro, Kroos, Modric, som är då Fede Valverde och Eduardo Camavinga, så tycker jag att det är så jävla snyggt sportcheferi i Real Madrid att man liksom redan har satt det tremannamittfältet redo att ta över, i takt med att det kanske är Modric som droppar av först, det kanske är Kroos, vissa menar ju på att det redan har börjat ske, som börjar tackla av först, eller att Casemiro, jag vet inte, börjar tappa eller åker på någon skada. Nu finns liksom alla finns där. Jag tycker att det är så jävla bra. Dessutom så har man ju tänkt, okej, då är det väl bara den där höger forwardplatsen som behöver sättas. För att jag har ju snurrat både med Valverde och Asensio och en rad andra försök. Rodrigo gjorde ju ett par starka insatser i Champions League-ruschen. Men jag fick en känsla här för några veckor sedan under Nations League. Så fick jag en känsla av att Eden Hazard har en sista jävla ansträngning kvar i sig.
Ja, men det tror jag nog. Alltså, det är allting såklart upp till honom om man vill spela på den absolut högsta nivån och spela den fotboll som han har gjort tidigare. Men det är klart att han har det i sig om man skulle vara motiverad. Så ja. Det är ju så jävla svårt att säga. Men jag tänkte på det här, du pratar om vad som har hänt och sådär. Jag tycker ändå att det rör på sig ganska mycket. Så att Gabriel Jesus kan vara på väg till Arsenal. Så att Raheem Sterling kan vara på väg till Chelsea. Jag ser också att Richard Arnold här i Manchester United, toppdag, har druckit bärs med någon supporter och sagt att man kommer plocka De Jong i sommar.
Ah, okay.
Det här blir en stor nyhet i England. Så över en bash
han tog över efter exakt. Han tog över efter Ed Woodward här när han lämnade.
Exakt.
Och var väl ganska så öppet kritisk dels mot hur liksom, ja, men klubben har skötts senaste tiden. Jag läste också en sammanfattning av hans sittning där med supportrarna på baren, och jag tyckte att det var så jävla det var så välformulerat av honom när han sa, alltså om du ser till hur många miljarder vi spenderat de senaste 5 åren och så går du ut på Carrington på träningsplan och undrar vart är de här miljarderna, så hittar du dem inte.
Han verkar ha bjudit en massa supportrar till någon pub och liksom pratat om allting kring klubben, att man behöver liksom, ja, men få in lite färska pengar för att restaurera Old Trafford och lite såna grejer. Men då ska han även då ha lättat lite på hjärtat kring De Jong. Så att, men jag menar, med de spelarna och med, jag menar, skulle Sterling gå till Chelsea och Gabriel Jesus gå till Arsenal och sådär, så då rör det ju på sig rejält. Annars är det ju de här klassiska, jag sa ju det, liksom knyta ihop det här avsnittet med att det är stiltiga, att Di Maria till exempel, han är på Ibiza och där kommer han besluta sin framtid. De älskar ju de rubrikerna internationellt också, att framtiden bestäms på Ibiza just nu.
Han åker till Ibiza för att ta ett beslut.
Ja, nej, men precis. Och så är det så bilder i tidningarna, både i Kipp och Gazettan. Bilder då på spelare som är på väg till en annan klubb, men som sitter på någon slags lyxresort i Medelhavet. En
det är
härlig liksom tid
ändå. Det är fotbollsspelarnas motsvarighet till Joshua Tree, ökenområdet utanför Los Angeles, som man fick lära sig entourage, att liksom folk i film- och nöjesindustrin i Hollywood åker till, och så tar man lite svamp eller LSD eller röker gräs, och i Joshua Tree, i liksom tystnad, där tar man sina framtidsbeslut här, vilken film man ska göra eller vad det nu kan vara. Där är liksom fotbollsmotsvarigheten, det är åka och festa på Ibiza. Där tar jag beslutet.
Ibiza, Formentera, Porto Cervo, Forte Village. Det är där besluten nu tas om framtiden.
Verkligen. Ja. Det ska ju också bli officiellt här vad som händer med Lewandowski, vad som händer med Sadio Mané och så vidare. Så att det är väl klart att det rör på sig, men det har ju varit väldigt mycket stilt. Jag tycker också att ett hack ner från Real Madrid, så håller ju Conte på att göra rätt efter rätt efter rätt i Spurs. Alltså löser man både Eder från Torino, Serie A's bästa mittback förra säsongen, med en enorm potential och ja, men, redan nu liksom brasiliansk landslagsklass. Löser man honom till Contes treback med Bissouma från Brighton framför och adderar lite flärd och konkurrens till fronttrion där i form av Richarlison från Everton. Jag menar, då har man ju satt tre stycken värvningar som alla tre tror jag kommer lyfta Spurs både en och två hack.
Ja, det svinbra kanske inte räcker till att konkurrera om en ligatitel, men i alla fall precis där strax bakom. Och med Conte år två som får fortsätta arbeta också, uppenbarligen har fått ganska mycket att säga till dem också vad det gäller transfers här och bygga sitt lag, så absolut så ska man se upp för Spurs nästa säsong.
Sen vet jag inte vad du säger om Liverpools värvning av Darwin Núñez för miljarden någonstans med då de lätt uppnåliga klausulerna.
Jag såg olika reaktioner, fan vad bra, vilken bra värvning och sådär. Och sen såg jag David Neves sa att det där är kanske ett litet överpris. Jävla vad bra de gör det när de säljer den typen av spelare för så jävla mycket pengar. För vi får se. Alltså det har sålts en del succéanfallare. Ja, men jag tänker på Luka Jovic till exempel, som för övrigt är på väg till mitt Fiorentina. För jättemycket pengar och man har trott jättemycket bra om man, men sen så har det inte riktigt flyget i en så stor klubb som Real Madrid. Och i det här fallet
Fiorentina är väl topp 5 liksom, sista anhalten innan karriären definitivt är ett fiasko.
Alltså, samtidigt så har vi Borja Valero och vi har Martin Jörgensen och vi har en jävla massa liksom, spelare som har kommit in. Fan, nu ringer det på hotellet här. Alltså, nu kanske de ber mig hålla käften lite här. Det kanske jag pratar för högt. De ringde från receptionen och sa nu är det dags för utcheckning här för farsan. Han gäspar fritid lite för länge.
Ja, nu får Johnny gå ner och läsa det där.
Ja, så är det. Så är det. Topp 5 sista anhalt, det skulle jag definitivt inte säga. Däremot en trampolin på väg ut mot stora destinationer. Det är väl snarare det Fiorentina har varit.
Ja, nej, men det lät i alla fall som att du ändå kikade på taken att Darwin Núñez till Liverpool för en miljard inte nödvändigtvis behöver vara en slaktsuccé från alltså, match 1.
Ja, men jag sa bara att jag läste vad David Neves sa, men alltså, kommer man till Klopp, har Klopp varit med och valt en spelare, då blir det väl bara succé. Sen om det är från match 1 eller match 10, det vet jag inte, men det går inte att säga emot Liverpool i det här läget, så som de har lyckats med de spelarna som har kommit in.
Han har inte många fiaskovärvningar på CV:t sen han kom till England.
Sannoliken
inte. Det går ju inte att påstå. Ja, hörni, vi fortsätter att följa den internationella silly season här framöver, givetvis inför öppnandet av fönstret om 10 dagar. I nästa avsnitt så blir det alltså allsvensk special med Alexander Axén. Vi får se hur stor del av det avsnittet du är med i, men vi hoppas väl en hel del i alla fall. Jag tycker också att vi bara kort ska avsluta med att konstatera att Gerard Piqués 2022, Är det mest bizarra hittills?
Kanske, det kanske är det.
Ska vi bara köra en kort recap, alltså att han hamnade ju rejält i blåsväder och klistret efter att då hans, alltså jag vet inte vad det är för typ av företag, alltså Cosmos då som Gerard Piqué driver, om det är ett produktionsbolag eller om det är någon form av liksom mediebyrå, någonting i liksom den gråzonen som då liksom under radarn och liksom absolut inte by the book var med och pushade den spanska superkuppen då till Saudiarabien i vintras, och han satt i maskopi då med det spanska förbundets ordförande Och det här blev ju ett jävla ramaskri då under våren när det här läckte ut inspelningar där Piqué är väldigt, väldigt medveten om hans klavertramp här. Men så länge det inte liksom uppdagas så är det lugnt, och det här får vi hålla käften om. Och han försökte väl få Messi då att hjälpa till i då lobbyverksamheten för att det här skulle gå igenom. Och i runda slänga så handlade det väl om typ så här 40 millar eller någonting som Piqué tog emot för att få då den spanska superkuppen till Saudiarabien. Sen så har ju liksom på planen det sportsliga, kanske inte förfallet, men i alla fall dalandet av Piqué-stjärnan fortgått i takt då med att Xavi, hans gamla bundsförvant från heydaysen med Pep Guardiola, kom tillbaka och liksom börjat bygga för framtiden. Så har ju liksom givetvis framtiden för Gerard Piqué inte känns självklar i det där mittlåset. Jag såg att han då utmanade den sportsliga ledningen då med Xavi och inte minst då president Laporta, efter att Xavi hade menat på att Piqué kommer inte vara en ordinarie mittback nästa säsong. Så hade han då själv sagt att ta hit världens bästa mittback och jag sätter honom på bänken. Det är liksom, det är den nivån han fortfarande, och det gillar man ju, att han liksom spänner bågen fortfarande, gamla fina Piqué, rent fotbollsmässigt. Men parallellt med det här så har det ju varit stormigt och körigt på den privata sidan när då skilsmässan från Shakira blev offentlig. Detta efter att Piqué då ska ha varit otrogen med en annan kvinna. Först så fick man höra att nej, men vi har haft ett öppet förhållande i ett par tre år, så det är inga konstigheter. Sen började det bli jobbigt när då snacket började gå om att kvinnan han hade då ertappats med skulle vara då Gavis morsa.
Ja, och sen så var det så här, var det syrran eller var det morsan eller vem var det här på de olika bilderna?
Det där verkar i alla fall ha klingat av, och det verkar ju inte röra sig om någon kvinna ur Gavis familj som då Gerard Piqué ska ha haft en affär med. Men skilsmässan från Shakira är odiskutabel, och i det här då, vad händer? Vad toppar han av detta oerhört röriga halvår med? Jo, och få ett nytt rövhål av Katrin Zytomierska.
Otroligt.
Du hänger
nej,
här.
Lisa. Nej, nej.
jag tror att det här ska ske i Stockholm, att Piqué är i stan. Oklart varför. Men om vi nu utgår från att det här ska ha skett i Stockholm, eller om det är Katrin Zytomierska som är någon annanstans och festar, så har då dessa två hamnat på samma nattklubb, och Katrin Zytomierska har då under the influence approachat då Gerard Piqué och velat ha en videohälsning till sin son.
Jaha.
Och då har ju Piqué nekat att nej.
Här blir det inget.
Så, inte nu. Jag har semester och jag är med goda vänner här. Så att, det är inte riktigt läge. Nej. Det känns väl också som att han kan ha varit lite blarig. Och då är det väl klart att man kanske inte vill liksom få någon stor influencers mobilkamera upptryckt i ansiktet. Och så hamnar den videon någonstans där den inte ska vara. Så att han säger bara nej. Det blir ingen videohälsning till grabben, va? Då tappar ju Katrin Zytomierska det. Det här går ju att läsa om, och hennes Instagram-inlägg har då spritts ganska rejält här senaste dygnet. För att hon fotar då Piqué från avstånd, taggar in honom i sin Insta-caption och skriver ju då på engelska till Piqué vad hon tycker om honom och hans jävla förehavanden.
Vad sjukt.
Alla dessa liksom så här surrealistiska twists and turns i Piqués 2022, att de toppas av med att han åker på en sån jävla avhyvling av Katrin Zytomierska. Det är liksom
det är bisarrt. Jag vet inte hur jag ska gå vidare med den här informationen här nere. Men klart är att nu blir vi sparkade från rummet, Gusten. Jag vet en sak, det är att jag ska fästa loss på en Celsius Tropical Vibe som är perfekt nu när sommaren kommer. Det är också sommartipset när ni behöver lite energi. Kanske på morgonen. Jag brukar ju börja dagen med en Celsius. Testa Tropical Vibe, eller varför inte Tropical Twist eller Peach Vibe. De är goda allihopa. och de gör så att man, ja, man tar sig an dagen på ett bra sätt.
Ja, men gör så. Vi hörs imorgon igen redan när vi spelar in tillsammans med Axén, ett avsnitt ni alltså får lyssna till på torsdag. Ha det så jävla bra till dess. Ta hand om varandra, njut av värmen och fan, krama någon ni tycker om.
Ja, det tycker jag
ciao,
verkligen.
Ciao, ciao tutti. Hälsa tjejerna, Thomas.
Nej, jag ska göra det. Vi hörs snart. Ciao tutti. Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, this is perfection. Hey girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea until I saw you dance. The way you right and left it, so you could keep on shaking it. Never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama, bonita, Picasso. Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go. Real slow, don't you see, baby, I see it's perfect. Babe, I know I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension, don't you see, baby, Shakira, this is perfection. Shakira. Oh boy, I can see your body moving, half animal, half man. I don't really know what I'm doing, but just seem to have a plan. My will, I'm self-restrained, have come to fail now, fail now. See, I'm doing what I can, but I can't, so you know that's a bit too hard to explain. Se baila así, yeah. Sí.
She's so sexy, I am a fantasy. A refugee like me back with the Fugees from a third world country. I go back like when Pac carried crates for Humpty Hump. We lead a whole club dizzy. Why the CIA wanna watch us? Colombians and Haitians, I ain't guilty, it's a musical transaction. Bobo, zobo, no more do we snatch rope. Refugees run the seas cause we on our own boat.
I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go, real slow.